Jag är faktiskt delvis uppväxt vid Klarälvens stränder. Så jag vet ju vilken mäktig flod det är. Den har sitt upplopp eller sina källor uppe i norska fjällområden. Det börjar med små bäckar som fyller på allt eftersom den rinner ner över den norska gränsen och in i Värmland. Och så fyller det på hela tiden med nya tillflöden till dess att den är bred och stor och djup innan den flyter ut i Värnen nere i Karlstad. Så är det med alla floder. Tack vare alla bifloder så växer de i omfattning ju längre från källan de kommer. Det hör till den naturliga ordningen. Därför heter det också i ett ordspråk, många bäckar små gör en stor å. Men idag ska vi betrakta en flod som följer en helt motsatt ordning, en övernaturlig ordning. Utifrån en enda källa så växer den i omfattning ju längre den kommer i sitt lopp. Och det handlar om en av de mest fantasieggande, för att inte säga roligaste, bilderna på den heliga andes verk som vi äger i Bibeln. Och om du ska följa med på den här resan och äventyret så bör du nästan vara simkunnig. Annars är det risk. Det handlar i alla fall om ett textavsnitt från Hesekiels bok, det 47 kapitlet, som skrevs på 500-talet före Kristus. Det finns naturligtvis olika tolkningsalternativ, men jag tror inte jag gör våld på den bibliska symboliken om jag förstår texten som en profetisk utsaga om de rika välsignelser som den helige ande och den helige andes utgjutande skulle komma att medföra i vår historia. Hesekiel fick ju till sin stora sorg bekräfta och bevittna det gamla förbundets fullständiga misslyckande. Det förbund som Israels folk en gång hade ingått med Gud efter sitt uttåg ur Egypten vid Sinai berg. Det var inte så att Gud svek, men folket avvek från Gud och bröt därmed förbundet. Men redan innan folket gick i fångenskap till Babel så gav Gud underbara löften om ett nytt förbund. Ett radikalt annorlunda förbund som inte skulle regleras av yttre bud och regler, utan som skulle innebära att Gud förvandlade människan inifrån genom sin ande. Därför säger profeten Hesekiel, eller Gud och Hesekiels Gud säger genom Hesekiel, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i ert bröst. Och det var just detta nya förbund som Jesus instiftade vid nattvarden och som vilar på Jesu försoningsdöd för våra synder. 586 så går folket i fångenskap. Juda förs bort till Babel och templet läggs i ruiner. Men Hesekiel fick motta profetiska syner om en underbar framtid och ett nytt liv som skulle vederkvicka folken. Hemligheten till detta liv får Hesekiel se i en syn som han upplever att han själv är med och agerar i. Alltså långt före dataålderns visuella världar så fick han uppleva det här på ett märkligt sätt. Han förflyttas i sin syn till Jerusalem och ser hur vatten flyter fram ut ur templet och ut genom den östra porten och så vidare ner mot Döda havet. Guds tempel är alltså källan till detta vattenflöde. Och tvärt emot alla fysiska lagar så ökar strömmen i djup och i omfattning ju längre bort den kommer ifrån tempelkällan. Utan att några bifloder liksom bidrar med ytterligare vatten. Och först får Hesekiel se, han ombeds att gå ner i det här vattnet och känna hur vattnet når honom till fotknölarna. Det var ganska grunt än så länge. 500 meter längre ner så går han ut igen och vattnet når honom till knäna. Och 500 meter längre ner i floden så går han ut och vattnet når honom till midjan. Ytterligare 500 meter ner så går han ut och han bottnar inte. Och han upplever att han måste ju simma för att klara sig. Och när det här vattnet flyter fram i ett så rikt avseende så kallar Bibeln det för den dubbla strömmen. Och när den når Döda havet så blir vattnet i detta hav plötsligt alldeles sunt. Ni vet, Döda havet har egentligen många tillflöden, men inget utflöde. Vilket innebär att vattnet i Döda havet dunstar i det varma klimatet och saltkoncentrationen blir väldigt hög. Och inget liv kan existera, varken växtliv eller fiskliv i det havet. Men överallt som den dubbla strömmen kommer så upplivas alla levande varelser och allt får liv igen. Och fiskarna, står det, blir mycket talrika. Och längs strömmens stränder så växer alla slags fruktträd upp och de ger ny frukt varje månad. 12 gånger om året liksom. God frukt till föda för folken och löven på träden, de vissnar inte. De används som läkedom för folken, står det. Men eftersom bilden domineras av just vatten så kan det mycket väl syfta på den helige andes utgjutande just på pingstdagen och den utveckling som sedan följde efter det. Vi vet ju att behovet av vatten är oerhört viktigt för människan. Ingen av oss kan leva mer än kanske 2 dagar utan vatten. Och därför så uppstod det tillbaka i historien i en mycket kritisk situation när Israels folk hade lämnat Egypten och kommer ut i öknen och efter ett par månader lägrar sig på ett ställe i Sinaiöknen där inget vatten fanns. Och folket började klaga på Mose och sa: varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst här? Och Mose befinner sig plötsligt i en mycket pressande situation. Och i sin förtvivlan så ropar han till Gud och säger: vad ska jag göra med detta folk? Snart så stenar de mig. Då får han en märklig befallning. Han ska slå med sin stav på en klippa där i öknen. Och när han gör det så flödar plötsligt vatten fram ur klippan, så att alla människor och all boskap i stor mängd kunde släcka sin törst. Och det här undret av Guds godhet, det besjungs ofta i saltarlitteraturen till exempel. Det står i psalm 78: han klöv klippor i öknen, han gav dem rikligt med vatten att dricka som ur väldiga hav. Rinnande vatten lät han bryta fram ur klippor, vatten lät han flyta ner som strömmar. Detta är Guds godhetsunder under ökenvandringen. Och det är precis den här händelsen som just lövhyddohögtiden ville fira och påminna folket om. Och den firades på hösten varje år under en hel veckas tid. Och det var den gladaste och den roligaste av alla judiska högtider. Man dansade ute på gatorna, man byggde små hyddor ute på torgen och uppe på de platta taken. Och hela familjen skulle alltså bo där en hel vecka. Du kan tänka vad spännande det här måste ha varit för alla barn, inte minst. Mamma, varför ska vi bo här en hel vecka? Jo, för att Gud vill att vi ska komma ihåg hur god han var mot våra förfäder när de vandrade under 40 år genom öknen. Han gav dem manna att äta, han gav dem vatten att dricka ur en klippa som det kom en källa ur. Under högtidens sista dag, som var den främsta av de här 7 dagarna, så hämtade översteprästen en vatten ur en kruka från Siloamdammen i Jerusalem. Och med tusentals jublande människor i procession så bar han den här krukan med vatten fram till templet och in där och tömde vattnet över altaret, medan folket jublande sjöng från Jesaja 12:3, där det står: med fröjd ska ni ösa ur frälsningens källor. Med fröjd ska ni ösa ur frälsningens källor. Den där sjöng de upprepade gång på gång hela den där processionen. Det intressanta är då att det hebreiska ordet för frälsning, Yeshua, är samma ord som är översatt till Jesus. Och därför är det ytterst anmärkningsvärt att observera att Jesus den här dagen stod där mitt i festligheten och ropade med hög röst: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Egentligen säger han: den som törstar, kom till mig, kom till Jesus, kom till Yeshua. Det är jag som är frälsningen. Och lägg märke till att han säger som skriften säger. Alltså Jesus själv gör anspråk på att vara uppfyllelsen av lövhyddohögtidens profetiska innebörd. Han ropar ut att han är klippan. Det är jag som är den där klippan som ni firar just nu, ur vilken levande vatten strömmade fram. Och det är till mig ni behöver komma för att få er törst släckt. Och Johannes tillägger när han citerar Jesus här att detta sa Jesus om den helige ande som skulle bli utgjuten när Jesus hade förhärligats och som skulle ges till alla dem som trodde på honom. Gud vill tydligen att vi ska förstå den oerhörda välsignelse som, och den rikedom som utgjutandet av den helige ande innebär. Och det beskrivs som någonting väldigt dyrbart det här. Någonting stort och absolut någonting som vi inte vill gå miste om vi förstår innebörden av det. Det kan börja som en porlande bäck. En porlande bäck är ju ljuvlig nog att lyssna till, eller hur? Med friskt rinnande vatten. Det kan börja som en porlande bäck. Och uttrycket levande vatten som Jesus använder och som står i skriften, det innebär rinnande vatten, friskt källvatten, i motsats till stillastående vatten som ofta samlas i gölar och lätt blir unket och luktar illa. Sånt vatten vill man inte dricka, men rinnande vatten gärna. Bilden från Hesekiel visar att den rika källan har sitt ursprung i templet, i Guds boning. Och av Jesu undervisning så lär vi oss också att hjälparen, den helige ande, skulle utgå från den himmelska boningen, Guds himmelska boning, när Jesus återgått dit som segrare och blivit förhärligad. Därför bad Jesus sina lärjungar: dröj kvar i Jerusalem så att ni är på plats när det här löftet infrias. När anden ska ges och ni får den kraftutrustning som ni behöver. Och som vi har läst, när pingstdagen var inne och lärjungarna är församlade, så kommer denna bekräftelse på att Jesus verkligen är förhärligad genom att anden nu kan utgjutas. En bäck börjar rinna och den tilltar i omfattning dag för dag och har i vår tid blivit en mäktig flod som rinner ut över hela vår värld i enlighet med Jesus sista ord till sina lärjungar: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen här i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och sedan till jordens yttersta gräns. Detta sa han till en liten skara enkla galileiska män, av vilka några var enkla fiskare, någon annan var tullindrivare. De hade inte någon större utbildning bakom sig alls, men de hade de här 3 åren med Jesus förstås. Alla hade de levt i ett väldigt begränsat geografiskt område. Och deras bild på omvärlden, den var naturligtvis också väldigt begränsad. Men nu vidgades plötsligt deras sinnebild till att innefatta alla folk, alla stammar, alla tungomål, in till jordens yttersta gräns. Ett oerhört uppdrag lades i de här apostlarna och lärjungarnas händer. Och då räcker det ju inte med mänsklig, mänsklig inspiration. Det räcker inte med entusiasm eller en stark övertygelse en gång. Här fordrades en himmelsk, gudomlig kraftutrustning. De skulle bli beklädda med kraft, står det. Och de stannade där i Jerusalem och de bad dag efter dag. Och skaran ökade, står det, till 120 personer. Men ingen av dem anade väl vilken omtumlande tid som nu låg strax framför. Snart skulle ingen av dem kunna tiga om vad de hade sett och hört. Inte ens under hotet om fängelse och död. När pingstdagen var inne hördes ett dån från himlen, en stormvind. Och det hela uppfyllde huset där de satt. De satt, står det. Ja. Och de fylldes av den helige ande och började tala andra språk. Som kunde förstå, jag tror det var 16 olika språkgrupper som innefattades i den här texten som vi har läst i inledningen här. Allt eftersom anden ingav dem. Och här anar vi alltså att evangeliet har som syfte att nå alla folk, stammar och tungomål. Det innebär nu att den tredje personen i gudomen, den helige ande, kommer till jorden och tar sin boning i alla dem som gjort Jesus Kristus till sin frälsare. Och Jesu löftesord uppfylldes nu. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och plötsligt så träder den före detta så fege förnekaren Petrus fram mitt i Jerusalem och med stor auktoritet förkunnar att den Jesus som ni har låtit korsfästa, honom har Gud låtit uppstå. Och nu uppfylls alltså löftet om den helige andes utgjutande. Precis som Joel hade utlovat 800 år tidigare. Att det ska ske i de sista dagarna, säger Herren, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Alla folkgrupper, alla språk. Och era söner och döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Spännande. Och det är för alla uppenbart i Jerusalem den här dagen. Det är ju det här som har hänt. Det ser vi och det hör vi inför våra ögon och öron. Enkla män och kvinnor kommer med detta häpnadsväckande, frimodiga budskap och vittnar om Jesus, att han lever. Och att han är världens frälsare. Det är som en källa som börjar rinna. Med levande vatten. Till evigt liv. Och den pålar också ut. Ifrån Jerusalem. Till välsignelse för Judén, Samarien. Och snart över hela Romariket. Om pingstdagens upplevelse bara hade varit en psykologisk känslokick. Så hade apostlagärningarna med dess väldiga fortsatta verksamhet aldrig blivit en realitet. Kyrkohistorien hade aldrig blivit skriven. En tro som bara har med känslor att göra har ingen livskraft. Men här tilltalades liksom hela människan. Känsla, vilja och förstånd. Och ett äventyr tar sin början som skulle innebära ett helt nytt sätt att leva för de som den här dagen kom till tro och lät döpa sig till Kristus. En bäck började påla och det som hade börjat med 11 enkla män kom snart att strömma ut som en mäktig flod över hela Romariket. Ur den levande Gudens församling började livsflöden välla fram för en törstig värld och ingenting tycktes kunna stoppa den här floden. Den kom till Samaria. Den kom till den här staden om vilken det står att det blev stor glädje när evangeliet träffade den. Den kom till Antiochia, den kom till Cypern, den kom till nuvarande Turkiet. Den kom till Grekland, den kom till Rom, den kom till Alexandria och hela Nordafrika. Och den strömmade ut över ständigt nya länder och kontinenter, till nya folk och stammar, in i städer och byar, i getton och slumkvarter, bakom järnridåer och bamburidåer, in bakom förskansade palats och ner i de djupaste fängelsehålorna. Så långt nådde evangeliet och fortfarande når. Och i det tredje århundradet efter Kristus så beräknas de kristnas antal vara uppe i 7 miljoner. Vilket innebar alltså 10% av invånarantalet i romarriket på den tiden. Som en liten intressant observation som jag läste så fanns det en mycket gudabenådad förkunnare i Konstantinopel som heter Johannes Chrysostomos. Och han var en tid i just Antiochia där han predikade många gånger i veckan för över 10 000 människor. Och från den församlingen så hade ju evangeliet strömmat ut genom Paulus missionsresor till många delar av romarriket. Och kanske var det en orsak till att väckelsen fann ett fäste just i Antiochia. För församlingen där växte till över 100 000 människor. I en stad som då kanske var uppe i närmare 500 000. Men precis som den dubbla strömmen i Hesekiel så förde andens ström med sig läkedom och befriande för många människor. Och den tidiga kristna församlingen visade stor passion för de svaga i samhället. De tog hand om sjuka, om änkor, om föräldralösa, om psykiskt sjuka människor. Och när pesten drabbade så stannade märkligt nog de kristna kvar i byarna för att med sina egna liv som insats bidra till att de här sjuka och döende människorna ändå fick den omsorg de behövde. Och det här var någonting som gjorde starkt intryck på omgivningen och som bidrog till kristendomens spridning faktiskt. Och liksom strömmen i Hesekiel som gjorde döda havet till ett friskt hav igen, så hade det kristna evangeliet genom människorna på den tiden en förnyande inverkan på hela samhället. De tog avstånd från nedvärderandet av kvinnor och från barnamord och aborter och från trolöshet och månggifte och prostitution och sexuell lösaktighet. De tog avstånd från lögn och från svikna givna löften. Och strömmen tilltog i omfattning och idag sjungs ju den nya sången över hela vår värld på tusentals olika språk av hundratals miljoner människor över hela vår värld. Utan den helige andes livgivande ström så hade denna vår församling, i vilken vi nu tillhör, vi som sitter här, aldrig kommit till. Den hade aldrig existerat. Och den hade aldrig fortsatt att existera de 154 åren som nu ligger bakom den här församlingens historia. Och vet du om att för 100 år sedan ungefär så var det ungdomar från den här församlingen som kände en vision att gå till Majorna. Och där var ju en fattig arbetarbefolkning, varvsarbetare. Men de bjöd på kaffe och de sjöng sina sånger och de vittnade om Jesus. Och en väckelse började borta i Majorna så till den grad att man sa nej, vi får bilda en församling här. Och så bildades Betelförsamlingen borta på Djurgårdsgatan i Majorna. Och så kom väckelsen mer och mer i den församlingen. Så var det en del som sa, nej, vi tror att vi måste gå ut och starta en ny församling. Och de välsignade dem och gav dem 10 000 som startkapital. Och så bildades Smyrnaförsamlingen. Som sen växte i sin tur till välsignelse för vår stad och utöver vår värld. En liten bäck från tabernaklet. Bort till Majorna och sedan så småningom ut över en hel värld. Och den här strömmen, den fortsätter att påla och brinna. Och församlingen i Korint, det var ju ingen fullkomlig församling. Den var full av brister. Men ändå skriver Paulus till den församlingen: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Och Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Och det är en insikt som innebär en uppfordran till en helig livsstil, eller hur? Och både församlingen som Kristi kropp och den kristna människans kropp är ett tempel för den helige ande. Så mitt i vår bristfällighet som församling och som individer så bär vi ändå med oss en källa med friskt och livgivande vatten. Både som församling och som enskilda individer. Och vi påverkar vår omgivning vare sig vi är medvetna om det eller inte. Jag minns en syster som låg på Änggårdens sjukhem, tror jag hette. Och hon var så glad i Kristus. Hon var så god mot personalen. Så när hon dog så hade hon gjort så starkt intryck på hela avdelningen där, att alla i personalen som kunde komma kom till begravningen. Och sen ombads jag att komma till avdelningen och berätta om det kristna hoppet och vad det innebär bortom döden. I fredagskväll så hade vi en samling här i kyrkan för flyktingar. Och den helige andes kärlek strömmade ut till den som med sina fruktansvärda traumatiska upplevelser under flyktvägen till Sverige var med där. Och fick känna någonting nytt, tror jag. Och igår, som vi har hört redan, så var en grupp nere på Brunnsparken och mötte människor och började tala om dem, med dem om andliga behov. Källan rinner och den rinner över till andra. Tre kvällar i veckan så fylls trappan ner, två våningar ner, med över 100 trasiga människor som får förnimma en tröstande, helande ström. En av våra gäster med mångårigt förflutet i kriminalitet och drogmissbruk drabbades av personalens kärlek. Så en eftermiddag så kom han ner på kaféet och sjönk ner i en fåtölj, mycket uppgiven och trött på livet. Färdig att ge upp med allt. Då la två av personalen sina händer på honom och bad för honom. Och plötsligt så strömmade den helige andes levande värme genom hela hans kropp. Och när han reser sig ur fåtöljen så är han en ny människa som sedan dess, flera år sedan nu, aldrig har smakat droger. Idag är han en uppskattad drogterapeut och föreläsare på Trappa upp, som vi startade för cirka 8 år sedan för att hjälpa människor till ett drogfritt liv med hjälp av den här 3-månaderskursen. Och många på Trappa upp har drabbats av samma ljuvliga källa och blivit upprättade till ett nytt liv. Ser du hur en liten bäck på trappan ner har blivit en förvandlande kraft rakt in i vår stad? För ett par månader sedan så inbjöd en av våra medlemmar sina grannar till en kväll med diktläsning och musik i andlig tappning. Och grannarna kom och de uppskattade verkligen det här initiativet. Och det är väl uppmuntrande, hörni, att veta om att du i din vardag, i ditt vardagsliv, var du än befinner dig, bär den här källan med dig. Du är inte källan, men du bär den med dig. Och det märks i din omgivning, vare sig du tänker på det eller inte. I Hesekiel så utlovades alla slags fruktträd på stränderna med ny frukt varje månad till föda. Och trädens löv skulle ge läkedom för folken. Och den helige ande åstadkommer ju och producerar underbara frukter genom våra liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet och så vidare. Allt sådant är ju gott och välsmakande. Och överallt där den helige andes ström väller fram så åstadkommer den glädje och läkande och tröstande kraft. Precis som det står i psalm 84. När de vandrar genom Tåredalen, gör de den rik på källor. Prisat vare hans namn. Ändå till sist tycker jag det vore att svika en viktig hälsning från de här texterna om vi inte betänkte och begrundade vattnets avgörande betydelse för allt liv här på jorden. Både växtliv och djurliv. Lika lite som andligt liv kan existera utan den helige ande kan fysiskt liv existera utan vatten. Och de andliga behovens tillfredsställelse ersätter ju inte de fysiska behoven. De kvarstår ju som ett faktum. Gud vill möta både den andliga och den fysiska törsten hos människan. Och vi är oerhört sårbara utan vatten. Som jag sa, kanske bara 2 dagar vi kan klara oss. Och alla människor på vår jord är lika beroende av vatten som du och jag är. Och vi äger idag den teknik som behövs för att skapa rent vatten till alla på vår jord. Men ändå så finns det en tredjedel av jordens befolkning som idag inte har tillgång till rent vatten. Det innebär omkring 30 miljoner i bara Etiopien, där vi bodde några år. Och där vi på nära håll såg hur människor kämpade för att få rent vatten. Många fick gå långa vägar upp emot bergen för att hitta en vattenkälla. Ändå var man aldrig riktigt säker på om det var rent vatten som man fyllde sina plastdunkar med och bar hem som tunga bördor. Här hemma så behöver vi bara lättvindigt vrida på en kran. Så strömmar kallt eller varmt vatten ut allt efter behag. Och i duschen så låter vi rent vatten strömma över oss. I flera minuter. Vet ni om att tonåringar i Sverige duschar 30% längre än vuxna gör? Det är en kristen hållning att vara aktsam om vattnet på jorden. Som kristna borde vi beröras av den orättvisa vattenfördelningen som nu existerar. Faktiskt är detta en gammal orättvisa. Som till och med väckte Guds misshag under Jesaja tid 700 år före Kristus. När han skriver, de betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten. Deras tunga förtorkar av törst. Men jag, Herren, ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till sjö och torrt land till källsprång. Det vill säga, Gud ser de törstiga människornas behov. Och han vill att vi ska se det behovet också. Då som nu var det de fattiga och de förtryckta som drabbades i första hand. Men samme Gud som utgjuter sin ande över både rik och fattig är också angelägen om att alla människor, rika eller fattiga, ska få tillgång, ja det är mest fattiga, ska få tillgång till det vatten som ligger dolt i jordens många källor. Och genom brunnsborrning och olika vattenprojekt så är det fullt möjligt att se till att alla får rent vatten. Och lika gärna som vi vill sända ut missionärer för att berätta om andens rika liv, lika gärna vill vi sända ut de som har kunskapen om hur man skaffar tillgång till rent vatten för människors fysiska överlevnad. Ändå avslutar jag med att fråga dig. Har du druckit ur den källan? Ur det vatten som släcker livets djupaste törst och som Jesus ropar. Ropade ut en gång. Om någon törstar. Lägg märke till. Det finns bara ett villkor. Du måste vara törstig. Han säger inte. Om någon känner sig någorlunda moraliskt. Väl uppfostrad. Eller om någon har ekonomiska tillgångar. Eller om någon är någorlunda framgångsrik. Kom till mig så ska ni få ännu mer. Han säger. Om någon är törstig. Om någon förstår att du behöver en andlig vederkvickelse, du behöver ett andligt liv, kom till mig och drick. Tro på mig, så kommer det ur ditt innersta att vara strömmar av levande vatten som flyter fram. Inte bara till välsignelse för dig, utan också för människor i din omgivning. Låt oss bedja. Och när jag beder så får du gärna vara med i den bönen om du längtar efter denna källa som du behöver inom dig. Om du känns torrt och tungt, torrt i ditt liv. Liksom under en ökenvandring. Det har inte varit någon ting du har fått dricka ur på länge. Du kommer till gudstjänsterna men du går törstig härifrån. Jag tror inte Gud vill det. Jag tror att du ska vara medveten om att du har en källa inom dig som pålar. Och ibland känner du det, inte alltid, men du känner det och du vet om det. I vilket fall är det sant om du tror på Kristus att denna källa finns inom dig. Om du vill ha särskild förbön så har vi platserna nere i hörnet och här framme vid förbönsbänken. Låt oss bedja. Tack för pingstdagen, Herre. Tack för denna mäktiga flod som började brinna eller rinna som en liten bäck, men som snart flödade ut över romarriket och skapade häpnad, som släckte törsten på miljoner människor och som än idag släcker törsten på så många, så till den grad att man är villig att dö för att få behålla den törsten framför allt. För behålla den källan inom sig. Så ber jag nu särskilt för den som i den här gudstjänsten känner nej. Jag har inte den källan inom mig. Men jag skulle vilja ha den. Jag ber dig nu, Herre, låt den helige ande sippra in i den människans liv. Till nytt liv, Herre. Till glädje. Låt din ande upplevas och märkas. Låt någon börja känna att du, att kunna rikta sig till dig och säga Abba Fader med barnaskapets ande. Jag ber för den som behöver särskilt förbön att komma fram, att känna i sitt behov. Jag ber att vi som församling fortsätter att låta källan flöda utöver vår stad. Genom trappa ner, genom andra verksamheter, genom våra vardagsliv och där vi befinner oss. Hjälp oss, Herre, att vara utgivande. Att låta källan flöda genom våra liv, genom mitt liv. Förbarma dig över oss, o Gud. Amen.